Start för Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff nummer 1384. Innehållet i korthet. Monica Schelin och jag delar ut ett 15-tal rosor till välförtjänta. Tunisien födda Karim Matala. Han berättar om det här otäcka attentatet i Tunis den 18 mars när så många turister dödades och hur det påverkar turismen i Tunisien. Vi hör den mycket kunniga journalisten Bitte Hammargren berätta om Saudiarabien och deras förbindelser med länderna runt om. Och min korta krönika har rubriken Samarbete istället för konflikt med Ryssland. Bättre med samarbete än konflikt. Och jag använder där två amerikanska politiker. Men först veckans rosor från Radio Tuff.
Old Stacy Brown. Lovers aid in France. When they swing to romance. Because it's all so good. Yes, Stacy.
Ja, där hörde vi signaturmelodin till veckans rosor från Radio Tuff. Jag undrar hur många gånger vi har hört Louis Armstrong. Och den första, du har ovanligt många blommor i din rosenkorg, Monica Schelin. Den första, vart ska du dela ut den?
Det är ju enkelt att ge till Tuffs Indienmöte den 9 mars tycker jag. Det är numera svårt att få folk att gå på möten, men i navet på föreningsgården Kvarnhjulet så var det faktiskt knökfullt. Och man fick ta extra stolar, och det är inte ofta. Sylvia Ljungdahl, Erika Husberg, Bitte Isaksson och Alexander Palmer visade många fina och intressanta bilder från de många Tuffprojekten i Indien.
Och sen en ros till Fryshuset inne i Stockholm, som för att motverka främlingsfientlighet och religiösa motsättningar startat projektet Tillsammans för Sverige. Där träffas ungdomar med olika religioner och lär sig mer om varann för att öka förståelsen för varandras verkligheter. Och sen en ros till Birgit Peters. Hon är aktiv i sällskapet Fågelströms vänner, som i ett föredrag den 18 mars bland annat berättade om Per Anders Fogelströms bok Krigens barn. Fogelström som levde mellan 1917 och 1998. Jag saknar jag väldigt mycket, och han anses med rätta vara 1900-talets främste svenske fredsaktivist. Det var hans bok Istället för atombomb som inspirerade några tyresöbor att 1967 grunda Tyresö U-lands- och fredsförening Tuff. Och varsågod, dela ut en ros också, Monica.
Ja, då tar jag och gör det till italiensvensken Staffan de Mistura, som sedan i somras av FN fått det svåra uppdraget att försöka få stopp på det blodiga kriget i Syrien. Det har nu varit i 4 år. Drygt 200 000 döda, 1 miljon skadade och miljoner på flykt.
Må denne italiensvensk Demistura lyckas i sitt svåra FN-uppdrag. Och sen rosor till Tyskland och Sverige, som tagit emot nästan lika många syriska flyktingar som alla de övriga EU-länderna tillsammans. Tyskland har tagit emot cirka 60 000 och Sverige cirka 55 000 syrier. Men till Syriens grannländer, Turkiet, Libanon, Jordanien och Irak, har totalt över 3 miljoner syrier flytt. Och sen en ros till rysk ironi, de har aldrig fått rosor förut. Med anledning av de många vilda spekulationerna om att president Putin inte syntes på hela 10 dagar. När han sen dök upp igen i tv till synes helt frisk kunde hans presssekreterare Dmitrij Peskov inte underlåta sig att driva med ryktesspridarna utan frågade ironiskt.
Har alla sett den förlamade presidenten? Tillfångatagen av en general och hemkommande från Schweiz där han har fött barn.
Sen en ros till Sveriges Radios mediegranskare Åke Pettersson som i radions program OBS hade synpunkter på den amerikanska succéfilmen American Sniper, amerikansk krypskytt. Och hans omdöme lyder.
För någon månad sedan så såg jag en förhandsvisning av Oscars nominerade krigsfilmen American Sniper, regisserad av Clint Eastwood. Den krigsfilm som redan dragit in mest pengar hittills i USA. Jag lämnade biosalongen ytterst besviken. Visst, åldermannen Eastwood har förvisso aldrig tillhört de mer liberala figurerna i Hollywood, men ändå gjort hyfsade filmer på senare år. American Sniper, filmen om den skickligaste amerikanske krypskytten i Irakkriget, var ren krigspropaganda. Fienden bestod av osiviliserade vildar. Inga frågor om vad USA gjorde i Irak. Ren reklam för amerikansk militär. Nu är symbiosen mellan Pentagon och Hollywood inte något nytt direkt. Pentagon får in ett hundratal filmmanus om året och samarbetar sedan i ungefär en tredjedel av filmerna på temat den onde och den gode.
Good and bad guys. Yes. Sen roser till två medieprofessorer, svensken Stig Arne Norstedt och norrmannen Rune Ottesen, som skrivit en kritisk bok om 20 års krigsjournalistik. Och boken har titeln New Wars, New Media and New War Journalism. Nya krig, nya medier och ny krigsjournalistik. De erinrar om att NATOs flygbombningar i Libyen byggde på en FN-resolution som förbjöd insatser av markstyrkor och krävde att alla möjligheter till fred skulle prövas innan man grep till våld. Men Frankrike satte omedelbart igång flyganfall mot civila byggnader. Brittiska specialstyrkor hjälpte sedan rebellerna på marken. Libyenkriget är bara ett i raden av USA-ledda krig som i början motiverats med principen om skyldigheten att skydda. Men i slutändan resulterade det i något helt annat. Som de senaste årens otäcka utveckling i det laglösa och krigiska Libyen visat. Och rapporteringen om detta i svenska och norska medier har blinda fläckar, påstår de här båda professorerna. Men rosar också till många utländska medier som nu hyllat Margot Wallströms klarspråk om Saudiarabien. Washington Post skriver till exempel.
Äntligen ett västland som vågar stå upp mot Saudiarabien i frågan om mänskliga rättigheter.
Och den aktade brittiska tidningen The Guardian framhåller.
Man behöver inte framhålla Sverige som en utopi för att inse att vi här har ett exempel att lära från när det gäller ekonomi och utrikespolitik. De dåliga ursäkterna har sedan länge tagit slut. Det är dags att sluta beväpna Saudiarabien och samtidigt fundera över vår egen roll i världspolitiken.
Och den danska tidningen Politiken skriver.
Vilken ära, vilket erkännande att Wallström nu blir känd som den modiga kvinnan som vågade stå upp mot den saudiska ledningen.
Och exemplen på utländska hyllningar av vår utrikesminister är många. En ros till den duktige brittiske journalisten Patrick Cockburn som i över 30 år bevakat Mellanöstern för brittisk press. De senaste åren för tidningen The Independent. Han påpekar bland annat att 15 av de 19 som den 11 september 2001 begick terrordåden i USA då cirka 3 000 människor dödades var saudier. och Al-Qaidas ledare Osama bin Laden tillhörde den saudiska överklassen och han var ju väldigt hyllad ända tills han började att bråka med västmakterna och Saudiarabien själv. Och dessa oljerika saudier, de har finansiellt och militärt stött den syriska oppositionen, den som numera domineras av den fanatiska islamiska staten. Och Cockburn menar att Saudiarabien är en slags terrorismens vagga. En ros också till historikern Kjell Östberg som på tal om den svenska vapenexporten till Saudiarabien ironiskt frågar:
när får vi de första rapporterna om hur de pansarvärnsrobotar som i stort antal sålts till Saudiarabien dyker upp hos stridande jihadister?
Rosor till fredsaktivisten i Nässjö, Thomas Eriksson, som i lokaltidningarna skriver under rubriken "Bra gjort, Margot Wallström". Och han skriver så här:
Det var på tiden att det skandalösa vapenavtalet med Saudiarabien blev uppsagt av regeringen. Detta land är en av världens värsta och mest kvinnoförtryckande diktaturer. Margot Wallström gjorde också alldeles rätt som kallade Saudiarabiens straffmetoder för medeltida. Det var en bra och tydlig beskrivning på de straff på 1000 piskrapp och 10 års fängelse som en saudisk bloggare för demokrati och mänskliga rättigheter nyligen fick. Men det är beklämmande att ta del av den svenska högerns sura reaktion. Det finns tydligen gott om saudikramare bland moderater, borgerliga ledarskribenter och bland de svenska storföretagens direktörer. Oljeprinsarnas rikedomar har väl värmt gott för de svenska vapenhandlarna. Då står sig mänskliga rättigheter tydligen lätt i jämförelse,
skrev Thomas Eriksson i Nässjö. Och sen en ros till Bitte Hammargren, den svenska journalistikens kanske främsta kännare av Mellanöstern, som just kommit ut med boken "Gulfen, en framtida krutdurk". På ett möte arrangerat av TUFF och ABF på Tyresö bibliotek den 19 mars höll hon ett helt lysande föredrag om Saudiarabien och dess grannländer vid Gulfen. Berömvärt pedagogiskt benade hon upp de tilltrasslade religiösa och politiska förhållandena i området. Och vi kanske sände lite grann av hennes föredrag på Tyresöradion lite senare. Och sen en ros till en av mina favoritpolitiker, Maj-Britt Theorin, den svenska fredsrörelsens grand old lady, som i TV:s program Debatt försvarade den modiga svenska hållningen om mänskliga rättigheter mot debattörer som bara kunde anföra att Margot Wallström, som det hette, hade hanterat den där affären dåligt.
Då tycker jag att vi avslutar med att vända oss till de alla solidariska människor som går med i TUFF genom att betala in 200 kronor i medlemsavgift på TUFFs plusgiro.
Plusgiro 16 01 37-6. Du behövs, så snälla använd det plusgirot 16 01 37-6. En av mina bästa vänner heter Karim Matalla och han är uppvuxen i Tunisien som ju den 18 mars drabbades av ett otäckt terrordåd. Du såg det där på tunisisk TV, du har en sån där parabol.
Ja.
Var de inne på museet och sköt eller var det utanför museet?
Jag såg igår på TV, Tunisia TV, ja, på Parabol. Jag såg inne museet, utanför också.
De var utanför?
Utanför också.
Steg de av bussen just när de skulle bli skjutna?
Och sen de steg till bussen.
Ja.
Men jag såg på tv igår som skjuter utanför.
Aha.
Och inne också.
Var det övervakningskameror då från det närbelägna parlamentet som hade filmat det här dådet?
Exakt, exakt. Finns kamera till, i parlament.
Aha.
I kamera. De kan titta vem som utav parlament finns.
Utanför, ja.
Ja, utanför.
Faktum är ju att Tunisien har ju efter den arabiska våren 2011 när Tunisien hade en, vad sa man, jasminrevolution. De har ju det landet har framställts som väldigt lyckat, väldigt bra.
Mm.
Har det hänt mycket så här terrordåd tidigare, förut?
Nej. Tunisien har inte haft förut så.
Nej.
Nej, inte haft.
Du såg också, Tunisien har ju en nyvald president. Du är en ung man, Karim. Men han har varit med länge. Mm. Hur gammal är han?
88.
Ja.
Ja, 88 år.
Men han är klar i huvudet.
Han klarar huvudet. Han är jättetrevligt och roligt också.
Han är sekulär, det vill säga han är inte så islamistisk.
Nej,
det stämmer.
Nej.
Röst, förlåt. Du får gärna hemlighålla vem du röstade på. Röstade du på, vad heter han, Sebsi?
Bejikaid Sebsi.
Oj, det var, ja. Röstade du på honom?
Ja.
Ja. Och din pappa då?
Ja,
hemma i
mina kompisar här också i Sverige, de röstade honom också.
Ni gick till tunisiska ambassaden?
Ja.
Okej. Var han förbannad, den gamle mannen?
Han förbannad på terrorist.
Ja, vad sa han då?
Han sa att han måste ha stoppa den terrorist på något sätt.
Ja, utplåna dem.
På något sätt, det ska stoppa den terrorist.
Ja.
Kom Algeria, ska hjälpa Tunisia.
Algeriet kommer att hjälpa Tunisien.
Ja, hjälpa Tunisien.
Med kampen mot terrorismen.
Precis, med gränsen i Tunisien och Algeriet.
De här två som polisen dödade, de här två attentatsmännen, de hade varit i ett grannland, men det var inte i Algeriet, va? Utan det var väl i
Libyen.
Det har väl varit besvärligt för tuniserna att ha Libyen där det är kriminalitet och där de dödar varann och försöker skaffa sig olja och sälja och det är ingen ordning alls.
Nej, de folk som kom jobba, de från Tunisien var jobba i Libyen förut.
Ja.
Ja. När Libyen började på
falla sönder.
De kommer tillbaka till Tunisien.
Aha.
Och sen tillbaka igen till Libyen.
Aha.
Sen de fastnar i Libyen.
Och några blir jihadister.
Och några som börjar jihadister. Till
och de här två, Daesh, de här, Daesh, det är islamiska staten, IS.
Exakt.
Ja. Den här gamle presidenten, Sebsisor, han heter.
Sebsi, ja.
Var han bara arg eller visade han känslor också?
Jo, han känslor arg. Och han, igår han säger till alla som på polisen och stod, ska göra så.
Ja. Visade han någon sorg över det som hade hänt?
Ja, han pratade igår. Man ska skicka brev till ambassad till Spanien och Italien.
Ja, varifrån de dödade turisterna
exakt,
kom.
Exakt, som dödade.
Höll han masken? Hade han?
Nej.
Utan hur visade han att han kände sorg och förtvivlan då? Det påstås att han grät, stämmer det?
Ja.
Den 88-åriga presidenten följer gråt.
Han ser ut gammal, men han orkar och prata.
Hur tror du nu att det går med Tunisiens många turister då? Kommer de att avbeställa sina biljetter och åka till Mallorca istället?
Jag kan säga Det finns massa mycket polis i Tunisia.
Ja.
Men det finns också just nu turister i Tunisia.
Men hur, efter det här dådet när 20 turister mördas.
Mm.
Då är det många som inte vågar åka dit.
Precis, det finns många som Europa. De kan inte åka till Tunisien, de är rädda.
Ja.
De är jätterädda.
Vad heter de där trevliga turiststäderna? Det blir inte så många turister i Tunis, huvudstaden. Men vilka andra städer är det?
I Sousse.
Sousse, ja. Där har jag varit. Det var jättefint.
I Sousse, Hammamet, Monastir.
Hammamet har jag också varit.
Mahdia.
Jaha.
De är mycket turister.
Så du, när du bodde i Tunisien, så träffar du ofta turister från Skandinavien och Tyskland och så vidare. Ja. Okej, vi får hoppas det bästa för ditt gamla hemland Tunisien, Karim Atallah. Tack så mycket.
Tack.
Vad heter det på arabiska? Shokran? Nej.
På arabiska shokran.
Det heter shokran. Shokran. Vid ett offentligt möte på biblioteket i Tyresö som anordnades av ABF och TUFF framträdde kanske en av svensk journalistiks främsta Mellanöstern-experter, Bitte Hammargren, som nyligen kom ut med en mycket spännande bok som heter Gulfen, en framtida krutdurk. Vi ska få höra ett litet avsnitt av vad hon sa på biblioteket.
Saudiarabien har en stor mufti som är då den högsta islamiska ledaren, alltså den högsta ledaren för islamiska rättslärda, som heter Abdullah al-Sheikh. Och han har uttalat sig i väldigt hårda ordalag, främst mot Margot Wallström. Det är henne man skjuter in sig på nu. Jag tror att man kan se en bakomliggande förklaring i detta, i att Margot Wallström och Sverige fick plötsligt ett visst opinionsstöd i Washington Post, i en debattartikel, i Guardian och så vidare. Nu tror jag, om vi ska försöka förstå, hur tänker de i Riyadh? Hur tänker de i huset Saud? Jo, de vill stämma i bäcken genom att skjuta in sig på en person, Margot Wallström, och för att därmed få andra ledare från att backa och inte göra samma sak. Sen kan man resonera huruvida det var klokt eller inte av Sverige att gå ut och agera tämligen ensamt i, eller helt ensamt i frågan om erkännande av Palestina och i det sätt som man framförde kritiken på när det gällde piskrappen mot bloggaren Raif Badawi. Det är också sånt vi kan diskutera. Men för att gå tillbaka nu till vad Stormuftin säger, så har han då uttalat sig om att Margot Wallströms uttalande var ett flagrant inblandning i kungarikets interna angelägenheter som strider mot internationella avtal och diplomatiska normer. Och detta uppfattas som en förolämpning mot islamisk sharia som följs av mer än 1,5 miljarder muslimer i hela världen. Islam är en religion av barmhärtighet, rättvisa och jämlikhet. Detta enligt Stormufti. Och ni ska veta att det här har enorm betydelse hos många människor, eftersom Saudiarabien med sin export av ideologi också har fått flera att anamma en konservativ tolkning av islam. Det är, den saudiska islamuppfattningen är en minoritetsuppfattning, men den har spritt sig över tid med hjälp av deras oljepengar. En annan tungviktare som citerar sin saudiarabisk tidning, han skriver att Sverige och andra västländer har anammat dubbla måttstockar, det är hyckleri, när de i fråga om mänskliga rättigheter, när Sverige, som han skriver, helt ignorerar det faktum att tusentals dödas i Irak, Syrien och Palestina, och man bara lyfter fram piskrappen mot en enda person i Saudiarabien som om det skulle vara en stor sak. Detta skriver Dr. Mohammed Badahda, som har en ledande position i en islamisk ungdomsorganisation i Saudiarabien. Han säger att sharia-lagarna är inte skapade av några parlament eller av några folkliga församlingar. Det är gudomliga lagar som den allsmäktige guden har skapat för människors välfärd och säkerhet. Så låter tongångarna bland dem som nu försöker ge Sverige pisk, kan vi säga. En annan person som har skrivit i en egyptisk tidning kallar Sveriges agerande för en handling med en dold agenda. Och den dolda agendan enligt den här källan skulle då vara ett Israel-intresse bakom detta att man ska ge sig på Saudiarabien. Så här låter alltså en del väldigt tunga tongivande pressröster i arabiska medier. Naturligtvis så finns det de som har en helt annan förklaring. Naturligtvis så finns det de som säger att Sverige tog en risk genom att erkänna Palestina och att det var en skymf när Palestinas utrikesminister inte kunde ställa sig upp på Sveriges sida i detta. Problemet är också att hur många europeiska länder kommer att följa Sveriges exempel i det här. Så att vi har en komplicerad situation. En oerhört infekterad situation när man nu hävdar att Margot Wallström skulle ge sig på islam. Hon har inte talat om islam, hon har talat om mänskliga rättigheter, som ni vet. Jag tror också att saudierna försöker skjuta in sig på de motsättningar som finns i det svenska inrikespolitiska spelet. Det där är inte mina frågor, det är inte det jag skriver om, utan jag ägnar mig mer åt att försöka förklara Gulfstaterna i boken. Men för att gå tillbaka till en av de här tongivande kolumnisterna i arabisk press med saudiskt inflytande, så säger han också så här. Han ifrågasätter varför vissa människorättsaktivister och parlamentariker sympatiserar med mördare och andra kriminella som har en kampanj emot dödsstraffet. Dessa kriminella kommer inte att lära sig några exempel om vi mildrar straffen. Och det är genom att vi har dödsstraff som vi har lägre kriminalitet. Såna här är tongångarna. Det är alltså ett väldigt svårt klimat. Det är svårt för Sverige att hantera detta nu, med risk för att det hela trappas upp. Men tycker ni att jag ska gå tillbaka lite grann till hur Gulfstaterna fick ett inflytande bakåt i tiden? Jag tror vi kan göra det för att man ska få en lite historisk kontext. Alltså,
du kan släppa det.
Kan jag det?
Ja, precis, för att det ska vara lite nedåt.
Ja, bra. Hörs det nu? Ja, skönt. Så slipper jag hålla den. Jo, alltså fram tills 1945 så var Saudiarabien tämligen ointressant för omvärlden. Men det var 1945, i sluttampen av andra världskriget, när Roosevelt insåg att vi måste säkra oljetillgångar för att vi ska kunna hålla herraväldet på haven. Och var fanns de stora oljetillgångarna? Jo, då hade man ju upptäckt dem på arabiska halvön. I Saudiarabien hittade man dem i slutet av 30-talet. Så att direkt efter Jalta-konferensen, när Roosevelt träffade Stalin och Churchill, så åkte han i största hemlighet till Suezkanalen, där han mötte då den saudiska rikets grundare Ibn Saud. Ibn Saud åkte med sin konvoj från Riyadh till Röda havet. Folk hemma i hans hemstad trodde att han var på väg till Mekka för pilgrimsfärd, men han vek av mot kusten, klipp på det amerikanska örlogsfartyget och mötte där Roosevelt. Där slöts denna pakt emellan USA och Saudiarabien, som har hållit fram tills idag med USA som den stora vapenleverantören. Men det knakar, eller inte knakar, men det finns sprickor i den här alliansen också, eftersom det finns ömsesidig misstro. Och det såg vi bland annat när kung Abdullah avled och det strömmade in då dignitärer för att uttrycka sina kondolianser. Sist på plan var presidentparet Obama. Och Michelle Obama dök då upp utan slöja i färgglad tunika med stormönster som ni ser. Det saudiska kungahuset uppfattade detta som en oerhörd skymf. De lämnade presidentparet åt sig själva när de gick in för att be. Som ett exempel på att man ville visa att det här accepterar vi inte. Så att vi har nu en ny kung, kung Salman, och vi har en ny kronprins och en ny vice kronprins som försöker statuera exempel. Och som är uppenbarligen mer konservativa än vad den förre kungen var. Kung Abdullah var ingen demokrat, men han gjorde vissa försiktiga reformer. Nu har vi sett ett Saudiarabien som fram tills hittills i år har avrättat över 40 personer jämfört med 11 tidigare. Och så släpper man då fram de här ultrakonservativa krafterna när man känner sig hotad utifrån eller inifrån. Det finns en parallell i detta under arabiska våren när jag var där i mars 2011, och det fanns försök till protester på gatorna. Då släppte man också ut moralpoliserna för att skrämma de som ville protestera, och man satte ju så småningom folk i fängelse. Som ni ser här på kartan så är Saudiarabien stort och dominerande också till ytan och med gränser mot Iran på andra sidan Persiska viken. Och Iran är ju deras stora ärkefiende. Jag har just varit i Iran också, och kan man säga, fiendskapen mellan Saudiarabien och Iran är ömsesidig. Detta är stater som inte litar på varandra. Saudiarabien vill inte att Iran når en uppgörelse med USA i den kärntekniska frågan. Obama har ju fått ett problem nu när Netanyahu är omvald. Han vill inte heller att det ska bli en uppgörelse. Det finns många krafter som inte vill det. Samtidigt så uppfattar sig Saudiarabien omringat av pro-iranska intressen. I huvudstäderna Bagdad så sitter då Irans vänner, en shiitisk styre. Syrien har ju Bashar al-Assad, han håller ju en del av landet. I Libanon, i Beirut, så är libanesiska Hezbollah, shiiter, dominerande kraft. Och i Jemens huvudstad Sanaa har ju Houthi-rebellerna, som tillhör en gren av shia-islam, tagit makten, och de har Iran också nära anknytning till. Så att saudierna, kungahuset, känner sig hotat utifrån och inifrån av en olika typer av opposition. Det finns, man kan säga att det finns fyra olika grenar när det gäller opinionen i Saudiarabien. Vi har då liberalerna, som bloggaren Raif Badawi, som företräder en önskan om reformer, fredliga reformer, en öppenhet, människor som vill kunna diskutera trosfrågor, religionsfrågor, som vill ha en konstitutionell monarki. Sen har vi islamister av olika schatteringar. Muslimska brödraskapet tillhör de mer, som man säger, moderata islamisterna. De uppfattas som ett hot av kungahuset, varför de är terroristförklarade. Medan Muslimska brödraskapet i Saudiarabien ofta är intellektuella, doktorer, professorer, advokater och liknande. Och sen så har vi de som är kungatrogna salafister. Och salafister, det är då de som har den här ultrakonservativa synen på islam. I den saudiska kontexten så kallar man dem för wahhabiter, vilket går tillbaka till ideologins grundare på 1700-talet. Och sen har vi då jihadist-salafisterna, de som finns i IS, Islamiska staten i Syrien och Irak, som uppfattas som ett dödshot mot Saudiarabien eftersom de gör anspråk på att leda världens sunnimuslimer. Saudiarabien har med all säkerhet stött salafistiska grupper i Syrien tidigare, eftersom man har sett dem som en frontlinje mot Irans inflytande. Vilka exakt det är som har stött dem, det går inte att säga, för att det finns inte den transparensen när det gäller finansiella flöden. Men pengarna kommer ju från olja och gas, naturligtvis.
Ja, vi har just en liten bit av vad Bitte Hammargren, den mycket kunniga journalist, sa i sitt anförande på TUFF och ABF-mötet på biblioteket den 19 mars. Och hennes nyutkomna bok heter Gulfen, en framtida krutdurk. Jag heter alltså Åke Sandin och gör Radio Tuff sedan 1985, och i detta program nummer 1384 ska jag för ovanlighetens skull vara väldigt kort när jag snackar in en krönika som handlar om amerikanska åsikter om att samarbete istället för konflikt är mycket bättre även med Ryssland. Paul Craig Roberts var biträdande finansminister under president Reagan i slutet av 80-talet och strax innan Sovjet upplöstes. Nu är han orolig över de nykonservativas ökande inflytande i USA. Han berättar om ett föredrag som Jack Matlock, USAs sovjetambassadör 1987-91, höll den 11 februari i år hos National Press Club. Matlock beskriver hur presidenten Reagan vann den sovjetiska ledningens förtroende för att få ett slut på kalla kriget och risken för ett kärnvapenkrig. Reagan förlitade sig inte på några manus skrivna av andra vid sina möten med Gorbachev, utan på egna handskrivna memorandum. Och presidenten Reagan, som ansågs så konservativ, han betonade respekten för den sovjetiska ledningen och visade tydlig insikt om att man i dessa förhandlingar inte får förvänta sig att de sovjetiska ledarna gör något som inte är i deras lands bästa intresse. Det enda sättet att avsluta konflikten, menade Reagan, är samarbete mot ett gemensamt mål. Matlock sa att Reagan vägrade betona meningsskiljaktigheter eller tala nedsättande om någon sovjetisk ledare. Och den förre sovjetambassadören Matlock framhåller nu att Reagans efterträdare sedan dess gjort en grundig insats för att förstöra detta förtroende. Under de senaste 2 åren har ödeläggelsen varit total, menar han. Hur kan den ryska regeringen lita på Washington när USA bryter president Bush seniors ord om att inte expandera NATO in i Östeuropa och dessutom placerar militärbaser på Rysslands gräns? Det var alltså på grund av platsbrist en ovanlig kort krönika från mig. Och nu hoppas jag att ännu flera gör stag i saken och blir tuffmedlemmar. För vi är helt beroende på våra många medlemmar i den gamla, fina, traditionella folkrörelsens anda. Vi har inga offentliga bidrag till exempel. Så om man vill bli medlem, och det hoppas jag man vill, så sätter man in 200 kronor för enskild och kanske också 80 kronor för någon i familjen eller på samma adress på TUFS plus giro 16 01 37 6. Och nästa Radio TUFF, det kommer alltså söndagen den 5 april första gången på 91,4 MHz klockan 17 den söndagen. Men det kan ju när som helst avlyssnas på webben tyresoradion.se. Och där kan man ju lyssna på många andra program och i Friken arkiv på senaste årets många Radio TUFF. God fortsättning, kära lyssnare, på den annalkande våren.